Säkert har vi många olika minnen från högtiden under året, från när vi vuxit upp och från barndom. Och långfredagen har på ett speciellt sätt betytt mycket för mig. Jag växte upp i en församling i Borås som idag heter Korskyrkan, precis som här. Hette Tabernakelförsamlingen formellt. Och där var långfredagen en av de största högtiderna får säga på året. Det samlar mycket folk. Vi hade alltid två gudstjänster, en på förmiddagen med nattvard, och den var ju väldigt mycket folk som kom. Och sen hade vi på kvällen något som mera liknar väckelsemöte. Och jag kommer ihåg att en gång en sådan kväll, en långfredag, då kom pastorn fram till mig och frågade: "Hör du Claes, ska du inte lämna ditt liv till Jesus nu? Är det inte dags för det?" "Nej", sa jag. "Det vill jag inte." Han var klok och väntade ett år. Sen kom han nästa långfredag i samma gudstjänst och frågade: "Claes, är det inte dags nu?" "Ja", sa jag. Och så bad han för mig och så var jag frälst, som vi sa. Men det var väldigt viktigt för mig. Oerhört viktigt. Och det kändes som om det hade ramlat ett jätteberg från mig som gått och burit på. Därför jag bestämde mig, nu vill jag följa Jesus. Och vad var det för något i långfredagens budskap som var så viktigt och betydelsefullt? Ja, det här att Jesus gjorde någonting för just mig. Det talar till mitt hjärta. Vi har hört läsa sig från Jesaja-texten, det som vi säger är en förebild, en profetia om det som Messias skulle uppleva och gå igenom. Och som kristna tolkar vi in Jesus i detta. Det var han som var föraktad och övergiven. Han var inte det hela tiden, för det var ju mycket jubel innan. Men när det var dags, då blev han övergiven. Men vi ska gå tillbaka i tiden lite grann och fundera på det här med Jesus och påsken. Jag träffade en god vän härom kvällen, och hon heter Rebecka, judinna, men en frälst och kristen sådan. Och jag frågar henne hur hon firar påsken. Jag firar inte påsk som jag firar Pesach, som judar ska göra, och följer det mönstret. Så följer inte de dagar vi har hem med långfredag och påskdag så, utan de följer ett annat kyrkoår. Men hon är ändå med givetvis i församlingen där hon tillhör och firar påsk där också. Men det var inte det som var viktigast för henne. Och det ska vi komma ihåg, att så var det för Jesus. För när Jesus samlade ihop sina lärjungar för att fira påskmåltid, då var det ju givetvis för att det var någonting som de alltid gjorde, trots att han startade något nytt den gången. Och vi vet alla om att det här gjorde de för att de ville återuppliva varje år minnet av befrielsen från slaveri. Vi vet att i 400 år så hade det hebreiska folket inte varit slavar, men de har funnits i Egypten. Under senare tiden där så hade de blivit slavar. Och Mose får i uppdrag att befria folket. En lång historia innan dess. Och när då de hade varit med om en massa dramatiskt. Jag har nyligen visat den här tecknade filmen Prinsen av Egypten, som nog en del av er har sett, har visat för mina elever i skolan. Och den är ju väldigt dramatisk och överdriver väldigt mycket i detta. Men ändå får den med temat. Och en del av barnen, de vågar knappt titta när filmen visar det här när dödsängeln, eller fördärvaren som det står, ska komma och faktiskt döda det förstfödda hos dem som inte har strukit blodet av ett felfritt lamm på sina dörrposter. De skulle ju, hebreerna, innan de lämnade, de hade ju fått lov att lämna på grund av ett slut gav farao med sig. Innan så skulle de göra en speciell måltid. Och den gjorde de på ett speciellt sätt för att det var bråttom. De hann inte jäsa något bröd, därför skulle det vara osyrat ojäst. Och de skulle ta det här blodet från lammet som de skulle äta då och stryka på dörrposterna. Det var slavtidens avskedsmåltid. Och det här blodet gav dem räddning. Och vill du läsa det själv så står det andra Moseboken 12 om detta. Och så såg dödsängen det här blodet på dörrposten och gick förbi. Det är alltså 1300 år ungefär innan Jesus, som det här händer, innan Jesus födelse. Och när de ska då instifta den här måltiden, så står det i 14 verser i andra Moseboken 12: ni ska ha denna dag till minnesdag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stiftelse ska ni fira den, släkte efter släkte. Och det var det Jesus gjorde. Han visste att han snart skulle dö. Han visste när han samlade ihop dem till den här påskmåltiden att nu är det dags. Men ändå så läser vi i texten att han är väldigt lugn, han är kontrollerad. Han firar på vanligt sätt, men han gav påsken för oss som hans efterföljare en ny och djupare mening. De började som alltid måltiden med välsignelse med bön. De lyssnade till berättelsen om första påsken i Egypten. De åt färska örter och sås och drack första bägaren vin. Allt gjorde de som brukar. Och sjöng de psalm 113 i Saltaren. Och det är en ren lovprisning till Herren, den psalmen. Och sen äter de en huvudrätt. Och den består av lammet då, och bröd och örter. Och sen dricker de en tredje bägare. Och sen sjunger de psalm 114-118. Och det kan vara intressant att veta att i den psalmsviten där så är det inte bara en lovprisning till Gud, utan ett speciellt tack till Gud för att han är skaparen, för vad han har gjort för själva hela skapelseverket. Och Jesus berättar nu om vad som ska komma ske med hans kropp och hans blod. Hans kropp skulle offras för all synd och brist som fanns hos oss människor. Och blodet rött som vinen skulle rinna som bevis för att syndens barriär mellan människa och Gud var borta. Det var den nya innebörden. Och sen efteråt i örtagården i Getsemane trädgård så kämpar Jesus i bön inför fadern. Jag läser inte hela texten utan bara återberättar. Men tänk dig själv, om du under en period här 12 timmar innan du ska dö, så vet du att du ska överges av alla dina vänner. Och du kommer bli helt ensam, lämna av ditt öde. Du och jag skulle uppleva det var fruktansvärt. Och det är väl inte konstigt om Jesus i denna stund känner att han faktiskt är ensam. Och en av dem till och med kommer att låtsas att han inte känner dig och de här vännerna, trots han sagt att han aldrig ska överge dig. Det ska vara det mest smärtsamma du och jag skulle få uppleva. Och när vi tänker oss in i Jesu situation så skulle vi vilja säga: Jesus, om jag hade varit där så skulle jag stanna vid din sida. Visst har vi känt så. Men det var ju precis vad de sa. Men ändå så somnade de ifrån. Orkade inte vaka med honom. Så fortsätter händelseförloppet. Myndigheterna, de vill döda Jesus. Men de kan inte hitta några bevis. De kan inte ens få fram lögner som stämmer överens. De försöker skaffa fram vittnen. Lagen sa att minst 2 vittnesmål ska stämma överens. En del av vad Jesus hade sagt tidigare hade de missuppfattat. Och en del var ju helt rätt. Jesus, han försvarar sig inte när han står där inför stora rådet. Och till sist säger han det som kommer leda honom till döden. När han faktiskt bejakar att han är Guds son. Men vem är det som har kontroll i den situationen? Är det de som ska döma honom? Eller är han själv? Jag tycker att det är Jesus som trots allt kontrollerar hela den här situationen. Vi läser här tidigare texten. Han var sargad för våra överträdelsers skuld och slagen för våra missgärningars skull. De fick inte lov att döma någon till döden. De var ju ockuperade av Rom. Men de fick föra honom till landshövdingen och anklaga honom. Och han insåg ju att Jesus var oskyldig. Men han lämnade över sin rätt att döma när de tjatade på honom. Och Jesus pryglades, han torterades, han hånades. Och de här orden gjorde säkert lika ont som slagen, den fysiska smärtan. När de hånade och kallade honom för Guds son och judarnas kung, som måste känns extra svårt, för det var ju sanning. De talade sant, men de begrep det inte. Och vi läste också att straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Han blev förd till korset. Han tog våra synder på sig. Och han har därför öppnat vägen till Guds tron. I Hebreerbrev 9 så står det: nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som ska komma. Med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Det är en väg som du och jag också faktiskt behöver gå. Vi behöver komma till korset, men inte för att korsfästas, utan för att dö bort från våra gamla liv, för att ta emot frälsningen som Jesus har erbjudit oss. Ta emot befrielse. Markus 15 står så här. Om en man som hette Simon från Kyrene, han tog Jesu kors och fick bära det, därför Jesus orkade tydligen inte. De förde Jesus till Golgata och de gav honom vin med myrra. Han tog inte emot det. De korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som korsfäste honom. Och på anslaget manklagelse mot honom stod det judarnas kung. Tillsammans med honom korsfäste två rövare, den ena till höger och den andra till vänster om honom. Och de som gick förbi smedan honom skakade på huvudet sa: du river ner templet, bygger upp det på 3 dagar. Hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Och först vid 6:e timmen, då hände någonting. Då blir det mörkt, och det står att det var över hela jorden, och det varade till 9:e timmen. Och då ropar Jesus: min Gud, varför har du övergett mig? Och eftersom han ropar parameiska, Eloi, Eloi, lema sabachthani, så tror en del att han ropar på Elia. En av dem sprang fram, och sen fyller de en svamp med surt vin och försöker ge honom att dricka. Och sen säger de: låt oss se om Elia kommer ta ner honom. Men då slutade Jesus att andas med ett högt rop. Och det hände någonting. Templets tjocka, kraftiga förhänge brister i 2 delar. Uppifrån ända ner. Och den romerska officer som står vänd mot honom och ser att Jesus ger upp andan säger: den mannen måste ha varit Guds son. Och så står några kvinnor och ser på. Många hade gått med honom ända upp till Jerusalem. Förhänget brast, jorden skakade, klipporna rämnade. Du och jag kanske kan uppleva i våra liv på det viset att våra livs grundvalar skakas. Vi vill ropa på hjälp, vi ropa: Herre, förbarma dig. Men för oss finns den uppståndne Jesus vid vår sida. Och vi säger dig och mig: det är ju fullbordat. Jag har gjort det. Jag bär dina synder. Jag ger dig nåd. Du är fri. Jag dog för dig. Därför ska du leva. Korset visar Guds otroliga svar på lidandet och det hemska världen, som har kommit för att människan har övergett Gud. Och Gud tränger in i vårt, i människans lidande. Han tar våra synder, vår skuld på sig. Och trots att Jesus var oskyldig så gjordes han till ett med synden för vår skuld, står det. Vi kan säga att han frigjorde en kraft som finns i Guds nåd, i den förlåtelse och det helande som finns för dem som vill komma till honom, för dem som vill be om det. Så på korset förändras mörker till ljus och död till liv, och hat till kärlek, och splittring till sammanhållning. Helvete blir till himmel. För Jesus, han lever idag. Han har uppstått. Han är här för att gå mot ondskan och göra oss fria. Syndare blir förlåtna. Sjuka kan bli botade. Trasiga relationer kan helas. Och ondskans makt kan lida nederlag. Därför att det finns en kraft som förlöstes på Golgata kors. Och den Gud som älskar oss enormt mycket hos all makt i universum. Det är inte så att han bara halva makten och ondskan har halva. Utan Gud har all makt. Han skapade allt genom sitt ord. Bibeln säger att Jesus som Guds son är utstrålning av hans härlighet. En avbild av hans väsen och bär allt med kraften i sitt ord. Trots att han var hånad, torterad, övergiven, långsamt förblödande och hjälplös, så var det ändå på korset som Guds kraft frigjordes. Hur gick det till? Jag vet att jag tidigare jämfört lite grann med det med atomerna i atomkärnan. Jag tycker om den bilden. Det är balans i varje liten del i det som finns på jorden och i oss själva, i all materia, i all skapad, så finns denna balans. Men skulle man få för sig att klyva denna kraft, så frigörs en kraft som kan användas både till ont och till gott, till förstörelse och till nytta. När Jesus hänger där på korset så förkroppsligar han två stycken, ska jag säga, motsatta krafter. En negativ, och det var våra synder, vår skuld. Och en positiv, som är Guds kärlek. För Jesus var Guds son, hel och fullkomlig. Men ändå gjordes han på korset till ett med synden för vår skull. Han blev alltså det här centrum i universum där ondska godhet möttes. Och till slut besegrade han alltså ondskan. Och krafter av rättfärdighet uppståndelse frigjordes. Ondska, död, skuld och fruktan är besegrade. Men Guds kärleksfrälsande kraft har frigjorts för de som ber om det. Nu tvingas vi inte till någonting. Och som avslutning ska jag vilja citera återigen versen. Vilka alla vilse som får. Var och en vill vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Det handlar om att ta ställning för Jesus som har gett sitt liv för dig och mig. Alltså släppa egna rättigheter och själviska intressen. Och ibland behövs bekännelse och ibland kan tillrättavisning vara nödvändig. Därför utan Jesu kors så kan det inte hända att du och jag får bli frälsta. Vi satt här om söndagen och läste tillsammans. Så älskade Gud världen att han gav oss sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är alltså detta som är avsikten. Jag vet människor som stirrar sig blinda på det här ordet dom och döma. Men det handlar ju om att vi är en befrielse. Du är frikänd och det är domen för dig och mig som tar emot honom. Och vi måste förstå detta. För om vi ställer oss utanför välsignelse, för Gud säger till mig, Mose fick uppdrag att säga till folket, nu ska du välja döden eller livet, förbannelsen eller välsignelsen. Och så fortsätter han, så må du välja livet. Och när vi ställs inför Jesu kors så är det detta det handlar om. Du må välja livet, må välja Jesus. Därför det handlar också för dig och mig om att vi får dö från oss själva. Många tror att döden från jaget inte gör oss glada och lyckliga, utan tvärtom att vi blir olyckliga. Men faktum är att det är när vi vägrar dö från oss själva och blir det som Gud vill, då blir vi olyckliga, stressade och fyllda av ångest. Men ju mer vi lär känna Jesus och det han gjorde för oss, och vad hans död och uppståndelse givetvis, påskdagens budskap. Ju mer vi lär känna detta, desto mer lär vi känna hans liv och få uppleva frid och glädje. Och det är hälsningen denna långfredag till oss idag. Ta emot Jesus. Han var villig att låta sig brytas ned för att vi skulle få frid. Och genom hans sår så blir du helad, så blir jag helad. Låt oss be. Tack Jesus för vad du gjort för oss. Tack för att vi får komma till dig idag. Du som är herrarnas herre, konungarnas konung. Du som regerar, som har all makt. Tack för att du bryr dig om oss här idag. Till oss som sitter här i korskyrkan i Krogslätt. Och du kommer till oss var och en. Gå runt till var och en och du ser vad vi tänker på. Du ser det bördor vi bär. Du ser sorger och du ser glädjeämnen. Men tack för att du finns med i allt detta. Därför att du är livets Gud. Och tack för att du vill ge oss liv och åter liv. Amen.